Carl-Jan Granqvist, krögare, vinexpert och professor i matkonst. Känd i tv och radio även för sitt intresse för traditioner. Berättar för Vatikanradion om sin relation till den katolska kyrkan och hur han räddade ett krucifix från Sankta Eugenia kyrka när kyrkan revs på 1960-talet. Carl-Jan Granqvist, jag skulle vilja höra med dig. Du har räddat ett katolskt kors ifrån en kyrka i Stockholm. Berätta hur det gick till.
Ja, det var inte vilken kyrka som het, utan det var den katolska huvudkyrkan vid Brunkebergs torg i Stockholm. Och det här är slutet på 60-talet, och det kan vara precis första året på 70-talet, då jag var osagt. Men nu river man ju hela det gamla, vackra, klara. Och där ligger ju då Sveriges första katolska kyrka byggt. Och där har ju väldigt många av våra kungligheter låtit döpa sina barn. Det var ju flera som då ändå hade katolsk bakgrund. Och när jag är i de där unga åren och läser konsthistoria så är man intresserad av allt vad kyrkor heter. Jag går in och rivningen pågår för fullt av inredningen. Och då ser jag att man just håller på att riva, slå sönder den gamla predikstolen. Jag dröjer mig kvar och går runt och tittar på det som är fasta inredningar och som tydligen inte då tar till svara på. Och just då uppstår att man har paus. Alla jobbarna försvinner och går för att inta sin lunch. Då plockar jag fram en stege raskt och beslutsamt, hoppar upp och får med mig en liten såg och sågar av korset som ser att högst uppe på själva predikstolen. Och den kan vara ungefär 2,5 decimeter lång. Och så i formaten A4 kan man väl säga. Och hoppar ner från den och går ut och känner mig lite så där skamsen, men ändå ganska nöjd att inte detta kors slås sönder och kastas i en container. Och sedan hade jag det på mitt pojkrum och mitt studentrum, och idag har jag flyttat det till mitt kapell på Saxo Herrgård, och där sitter det, och varje gång jag ser det så får jag då en inblick i Sveriges första katolska kyrka.
Kände du att det var som en skändning? Eller hur tyckte du att det var?
Kombination kan man säga. Jag insåg ju att nu skulle den här slå sönder. Och man skulle, containerna var ju framkörda och all den här fasta inredningen kastades och kördes bara bort. Ingen tog vara på det där. Sen insåg jag att det kändes väldigt märkligt att såga upp och såga av ett kors. Samtidigt tyckte jag ju att det korset reflekterade en lång katolsk tradition, och det korset hade lyst över många händelser av intressanta människor och öden i denna kyrka. Så jag kände också att det var en skyldighet att ta vara på det där korset. Vilket jag skulle göra med det, jag var ju ganska ung, visste jag ju inte. Men nu är jag ju väldigt nöjd att det finns där i mitt eget kapell på Saxo Herrgård. Och det är precis när man kommer in i lokalen så sitter det där till höger och man kan blicka på det. Så har det ju blivit med mitt kapell där på Saxon, att det är många föremål som finns från mitt snart 70-åriga liv som har med min andlighet att göra, och då känns det alldeles rätt. Nu sitter det och finns där.
Har du någon särskild relation till den katolska kyrkan förutom det här korset som du räddade?
Nej, alltså min pappa var ju kyrkokantor i Hitinge kyrka. Det är en landsortskyrka som byggdes och invigdes 1867. En sån där mycket stor landsortskyrka. Och det här ligger på gränsen där Kilsbergen reser sig från Närkeslätten. Så det ligger mitt emellan Örebro och Karlskoga. Och där var jag med min pappa ständigt i kyrkan. Och ofta fick jag trampa kyrkorgeln eftersom den var pragmatisk och utan elektricitet. Och sedan så umgicks vi väldigt mycket med personer nära kyrkan. Katolska kyrkan mötte jag första gången genom Sven Stolpe. Och det är hans hustru Karin, född von Euler. Och det var egentligen hon som konverterade först i den katolska kyrkan. Och det var hon som också fick Sven att konvertera sedermera. Och jag följde med dem till Rom. Så jag bodde hos Birgitta systrarna tillsammans med Sven Stolpe. Och han förde mig in i den katolska kyrkan. Han kände syster Stanislava som var portvaktssyster där på Birgitta systrarna och blev god vän. Så jag kom att bo väldigt mycket just hos Birgitta systrarna sedermera. Men denna mycket märkliga kulturperson kunde ju allt om Rom. Han hade en förmåga att läsa flera tidningar parallellt. Han liksom fotograferade av texten och kunde redogöra för den i detalj. Han var ett typ av intellektuell geni, kan man säga. Så för mig som ung var det där väldigt härligt att ha en sådan guide in i den katolska världen.
Känner du dig hemma i någonting i den katolska världen?
Ja, det gör jag verkligen. Och det gäller ju naturligtvis liturgin. Jag tycker ju om att genom liturgin liksom gå bort ur vardagen. Och det ger mig någon ro och stillhet att komma ur stress och jäkt. Och då är för mig den här katolska liturgin en väldigt fin inramning för andlighet. De stora katedralerna är ju den katolska kyrkans byggen. Och det är klart att en av de mest magnifika för mig betydelsefulla är ju katedralen i Reims. Dopkatedralen för Frankrike. Där Clovis döptes 499 den 25 december med 3500 soldater. Och då drack man ju champagne. Och det är väldigt mycket som har med den katolska kyrkan att göra när det gäller måltider. Det är ju ändå så att det är den dåvarande bibliotekarien i Vatikanstaten som för ihop allt kunnande om måltider från grekisk och romersk litteratur och skriver världens första tryckta kokbok i ämnet. Den heter De honesta devultate. Det betyder ju den ärbara vädlusten. Och dess första exemplar har jag på Kokboksmuseet i Grythyttan. Och det är ju ändå så att när det gäller måltid är det bara den kristna läran som har kärlek och förlåtelse, ett sakrament. Och det innebär att varje gång vi äter så blir det en del av det gudomliga. Och när det gäller champagne så är det så att Dom Perignon, inspirerad av Gud, kunde plocka ner stjärnorna från himlen och fylla dem på en flaska. Och det tänker jag på varje gång jag smuttade på ett glas champagne.
Tack, det var en väldigt fin beskrivning av värdet av andlighet och mat. Tack så mycket för dina reflektioner och för att du berättade det här för oss.